Ja, jag tror nog att det är det här att de här fabriksarbetarna har funnits på riktigt. Och att jag i de här pjäserna skildrar Oravais lokalhistoria, ska vi säga. Och det har vi ju en tradition av att göra på Oravais teater. Jag tror också att det är kanske lite ovant att se så här många kvinnor på scenen, som vi faktiskt har, och starka kvinnoporträtt. Och mina pjäser baseras ju delvis på verkliga händelser och verkliga personer. Och jag har ju gjort väldigt mycket efterforskning då när jag har skrivit de här pjäserna. Och det var ju ett tufft liv för de här fabrikskvinnorna. Och det är ju det jag har velat lyfta fram, deras livsvillkor och deras livsöden. Och framförallt då det här livet som de levde då efter arbetet, ska vi säga. Att vi skildrar ju inte de här fabrikssituationerna i huvudsak, utan det är ju det här livet som man levde på Masunin, där det myllrade av liv. Det fanns enormt många barn och en tredjedel av Oravais invånare bodde på Oravais fabrik, som då var en av landets viktigaste textilfabriker. Så det är ju det här livet, de här kvinnorna som delar både glädje och sorg på sin fritid. Och den här korta fritiden, vad man gjorde av den. De här frågorna som de bedrev. Arbetsskyddsfrågor och kvinnofrågor. Så det har varit väldigt viktigt för mig att lyfta fram. Och ja, jag tror att de här lumpänglarna har kommit folk väldigt nära.
Lite har vi ju nu varit inne på handlingen, vad det är som du vill berätta om i de här båda pjäserna, Lumpänglars väg, nu här senaste. Men berätta ändå, att var någonstans i historien är det som vi rör oss, och vem är det som vi kommer att träffa i pjäsen?
Lumpänglars väg tar ju vid där den förra pjäsen då slutade, och den första pjäsen utspelar sig under 1925 till 1933 ungefär, då det var förbudstid i Finland och en kort tid efter inbördeskriget och en del politiska spänningar. Och publiken får nog träffa många av de här karaktärerna som de då träffar i den första pjäsen. I Lumpänglars väg så fortsätter vi då från år 1933 och tar oss ända fram till 1945. Och vi får framförallt följa Och vi får följa Alma Laakso igen, den här Hermi Alma som kom från alla Härmä för att arbeta på Oravais fabrik och hade tänkt sig vidare, men som sen stannade kvar på fabriken och var med om en del förluster, ska vi säga, svek och är förbittrad av det här och av gammal kärlek. Vi får framförallt följa hennes dotter Saga i den här pjäsen, som då under förra pjäsen var barn.
Just det.
Och vi följer nu henne från ung flicka till ung kvinna, självständig kvinna. Vi får också följa Jeppofina som blev änka i förra pjäsen. Då så for hennes man till Amerika och sen omkom han tragiskt där igen i en gruvolycka. Och hon hade precis blivit mamma då till Maja. Så Maja och Saga är jämngamla och de tampas då båda med sina relationer till sina mödrar. Det är också
Just
ett
det.
tema som jag har velat lyfta fram i det här fallet då, mödrar och döttrar, den här relationen till föräldrar, och det kanske inte alla gånger är så lätt. Jeppofina står kanske för den här mera andliga biten och ganska strängt religiös, och Maja växer upp då. Man bodde ju väldigt, väldigt trångt i de här arbetarbostäderna på kanske 10-12 kvadratmeter. Så
wow.
De delar ju då rum med sina mödrar. Det här ser ju inte publiken, men det är bara en intressant bakgrundsfakta. Att leva då tätt inpå med föräldrar där man kanske inte alltid delar samma åsikt. Och Alma då står ju för den här politiska kampen och kvinnokampen och hård på sitt sätt. Och där delar Saga kanske inte alltid sin mammas uppfattning om vad som är rätt och fel. Och inte heller tycker att hennes mamma ska blanda sig i vem hon ska välja som livspartner. Båda de här flickorna drömmer ju om någonting annat. Mm. Om livet utanför fabriken. Och får representera den här generationen som ska växa upp. Och gå sin egen väg, ska vi säga.
Mm. Hur gick du tillväga då, Annika Åhman, för att få ta del av all den här historiken kring vad som hände då?
Mm. Det finns ju väldigt mycket dokumenterat om Oravais fabrik. Det har skrivits väldigt många böcker. Och framförallt boken Masunaran, som då skildrar deras livsvillkor, fabriksarbetarnas livsvillkor och livsöden, så var ju en enorm källa att ösa ur när jag skulle skriva pjäserna. Sen finns det också på Facebook Oravais fabrik, där dokumenteras enormt mycket bilder och berättelser om det här livet på masunen. Och genom att prata med folk, gamla masunare och de som är barn idag till de här äldre fabriksarbetarna, den förgångna generationen. Mm. Så jag har fått väldigt mycket hjälp nu på vägen. Men sen är pjäsen förstås en fiktiv skildring av den här närhistorien.
Sommarteater så brukar ju, lite generaliserande nog visst, men dra lite sådär åt buskishållet. Mm. Många sommarteater brukar vara på det sättet. Blir det några komiska inslag i Lumpänglars väg?
Jo, komiken finns nog där, sida vid sida med det här drama och tragiken också. Så som det är i livet förstås. Mm. Och på Oravais teater så jag tycker vi aldrig faller in i det här facket med att spela buskis. Att vi alltid håller väldigt hög nivå på skådespeleriet. Och det ska folk komma och titta på och uppleva. Jag är fantastiskt begåvade skådespelare. Och framförallt de här unga också. Det är så otroligt roligt att se hur de kliver fram och utvecklas. Inte bara som människor utan också som skådespelare. De är otroligt begåvade.
Hur skiljer det sig när man har regisserat en pjäs redan en gång? Hur skiljer sig ditt arbete från fjolåret och också skådespelarnas?
Mm, vi har ju haft en kortare repperiod. Vi har bara haft 2,5 veckor på oss nu och vi har en del nya skådespelare på scenen, så att lite har jag pusslat om också där. Så det har varit kort men intensivt. Mm. Och skådespelarna, de har nog mogna i sina roller. Att rollarbetet, jag menar, många har ju redan spelat de här rollerna det här blir fjärde året.
Just det. Mm.
Så att många skådespelare har gjort ett enormt grundligt rollarbete och har fått leva med de här karaktärerna redan under många år. Och jag märker nog att både dialog och karaktärer har fördjupats. Och det är ju förmånen förstås när man får spela samma pjäs ett andra år.
Mm.
Och vi hade ju slutsålt förra året och det var många som blev utan biljett. Så att, men oavsett om man har sett den första pjäsen eller såg uppföljaren i fjol, så är det nog värd att uppleva igen.
Mm. Vad tror du, kan det bli en tredje del på det här dramat?
Ja, den frågan får jag ju ständigt. Jag har inget svar på den att ge just nu. Jag tycker att saker och ting måste få ta tid. Det finns väldigt, väldigt mycket att berätta ännu om Oravais fabrik. Otroligt mycket att skildra ännu. Så att, visst lever de vidare inom mig också, de här karaktärerna. Men vi ska se vad som händer. Tiden får utvisa det.
Mm.